Det här med ångest. Mår alla dåligt? Måste man älska sin kropp? Finns det någon väg ut? Vad ska man göra?
Löpträning!
En orgasm om dagen!
Ja, pulla mera!
Yoga och det där mindfulness.
Tacksamhetsdagbok.
Växtbaserad kost då.
Och dricka mycket vatten.
Välkomna till Lyckoreceptet.
Hej och välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Lyckoreceptet. Det är en podd om välmående, kost och träning. Och idag som ni hör så är det jag, Jacqueline, som har bytt ut Sandra mot en gäst. Och det vi ska prata om idag, det är hur man mot alla odds blir lycklig och skapar sig sin egna framtid. Och gästen jag har med mig idag, det är Marielle. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Hur känns det att vara här?
Det känns bra. Ja. Jätteroligt.
Hur känns det att sitta på andra sidan här nu? För du har ju en egen podd.
Precis. Ja. Det är lite nervöst faktiskt. Nu så här, för att sätta mig in i gästernas skor.
Ja, men precis. Men det är jättekul. Att äntligen få ha det här, som sagt.
Ja.
Ja, och vi jobbar ju också tillsammans.
Det gör vi.
På Life.
Ja.
Ja, och vi har ju inte känt varandra så där jättelänge.
Nej.
Nej, men det jag vet om dig är ju att du är en väldigt härlig och positiv tjej. Men jag vill gärna att du berättar mer vem Marielle är och vad du gör.
Ja, den stora frågan. Det är ju alltid så här att man går in på vad man jobbar med. Mm. Men okej, vem jag är. Jag är 24 år, bor i Kungsbacka och jobbar då i Life-butiken med dig bland annat. Jag har precis blivit examinerad och har läst till hälsovetare. Så där är jag idag.
Ja.
Är jag. Ja. Ja, annars är jag väldigt driven och man har väldigt mycket drömmar. Mm. Och är en stor sucker för personlig utveckling. Och därför tycker jag det är så himla roligt att få vara här idag och följa er och ert företag.
Ja.
Det är superkul.
Så roligt. Mm. Och som jag sa i början så är ju ämnet idag om att bli lycklig trots att man kanske har en motgångar mot sig hela livet. Och där har ju du en historia. Och jag lyssnade ju på din podd igår där du berättade om dig själv och började ju gråta. Jag blev så berörd. Och jag tänker att du ska få berätta lite om den delen själv. För det du säger är ju att du är ett maskrosbarn, heter det så?
Maskrosbarn. Ja, det stämmer.
Ja. Vill du berätta, vad är ett maskrosbarn?
Ja, maskrosbarn är en definition av barn och unga som har vuxit upp i trasiga förhållanden som föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa, men som då ändå på något vis har klarat sig och fått ett bra liv till slut. Lite som maskrosen som kan växa vart som helst, verkligen vid tågrälsen, upp ut ur asfalten och sådär.
Mm.
Så det är väl det lite det står för.
Ja. Mm. Okej. Okay. Och hur växte du upp då? För jag vet ju lite, som sagt, om det. Men berätta gärna, vad är din historia?
Ja. Min mamma är sjuk i sjukdomen alkoholism. Och har även haft väldigt svåra problem med droger också. Och min pappa är också missbrukare och har hållit på med droger. Jag är inte uppväxt med min pappa för att han valde ett kriminellt liv väldigt tidigt. Och har faktiskt väldigt, i större delen av hans liv och mitt liv suttit inne. Mm. Antingen på psyket eller för brott man har gjort. Så han och jag har ingen relation riktigt. Utan jag växte upp med min mamma. Och jag har även två äldre syskon. En storebror och en stora syster. Men de blev placerade väldigt tidigt innan jag föddes.
Okay.
Min bror blev placerad när han redan var 3 månader gammal. Mm. Så det här missbruket eller det här livet har ju alltid varit, eller vad man ska säga.
Mm.
Så jag föddes ju in i det.
Mm.
Ja, men jag bodde hos min mamma. Och det här uppmärksammades väl inte riktigt förrän jag blev 3 år. Mm. När det var en incident som hände. Jag hade varit på krogen med min mamma. Vilket var något som väldigt ofta skedde. Att jag var med henne.
Oj, som 3 år?
Ja. Eller?
Oj, ja.
Och det behöver inte vara krogar. Det kan vara hemma hos kompisar och ja, andra saker. Liksom. Jag fick bara hänga på hennes liv. Men just den här gången då så var hon så himla påverkad så att hon hade hamnat i ett bråk. Vilket skedde också väldigt ofta, för hon blev väldigt aggressiv när hon hade någonting i blodet. Och vi blev hemskjutsade av en taxi. Och i bilen så sitter hon och dricker sprit och kan knappt prata. Medan jag sitter där i baksätet och ja, men är helt skräckslagen.
Oh,
för att vi hade en trappa upp till mig där vi bodde när jag var liten. Och jag förstod inte hur mamma skulle ta sig upp för trappan då. Och kände att de kan inte lämna mig här ensam med henne.
Nej.
Och då är jag 3 år och har ändå den magkänslan.
Shit.
Och sitter där bak och försöker så här, se mig, det här funkar inte. Men sen så försöker jag kan inte gråta eller skrika eller säga någonting rätt ut heller. För jag var ju så rädd att mamma skulle bli arg. Så han släpper mig där. Och ja, men med mamma själv då. Och åker därifrån.
Oj.
Men sen så visade det sig att han ändå hade ringt polisen. Så efter någon timma så stormade poliser in. Och de ser ju direkt att det här är ingen miljö för ett barn att vara i. Det låg liksom cigaretter överallt, ölburkar, det var hög musik, skrik. Och så var det oftast hemma hos oss.
Mm.
Rök, och jag kan än idag känna den doften.
Mm.
Men då blev jag placerad hos min gammelfarmor och gammelfarfar.
Mm.
För att vi hade en väldigt nära relation och de bodde väldigt nära. Så där fick jag bo i en vecka. Tills de kom underfund med då vad som skulle hända om jag skulle flytta ifrån och vad skulle hända med min mamma. Och de kommer fram till att vi ska flytta tillsammans till ett behandlingshem i Skåne.
Mm.
Och det är ett hem för mammor och sina barn. Där mammorna ska kunna gå en, ja, men behandling då för att bli nykter. Och barnen ändå får vara med sina föräldrar och gå i förskolan och så.
Mm.
Där bodde vi 1 år.
Mm.
Men det här fortskred ju tyvärr. Min mamma, hon blev nykter och vi flyttade hem. Och det var bra något år eller 2, jag kommer inte riktigt ihåg.
Mm.
Men sen får jag flytta igen till ett familjehem då istället.
Mm.
Och det innebär ju att man bor där i ja, mer än 6 månader i alla fall.
Mm.
Och där bodde jag i 1 år.
Mm.
Det var väldigt tufft för mig. Eftersom att jag hade en väldigt nära relation med min mamma. Det var ju bara min mamma jag växte upp med. Så det var ju min enda trygghet. Även fast hon hade sina brister. Och när man var så liten så inser man ju inte det heller. Jag trodde ju att det var så här mamma skulle vara. Mm. Det är så här livet ser ut.
Mm.
Mm. Men i det familjehemmet så var de inte så snälla.
Okej. Okay. Vad hände? Eller vad?
Det hände en incident som... Jag vet inte riktigt hur mycket jag vågar gå ut med här.
Nej.
Men de gjorde en sak som man inte gör mot barn. Mm. Och när jag berättade det här för de föräldrarna som bor där så trodde de inte på mig. Och blev väldigt våldsamma istället för att jag skulle vara tyst om det.
Men gud.
Men jag vågade ju inte säga så mycket. Jag var ju en gäst så jag blev väldigt tyst istället.
Mm.
Eftersom att de inte trodde på mig.
Mm.
Och jag vet att det står i mina journaler att jag inte vågade visa känslor. Ramlade jag och slog mig så ja, men det var som ingenting hade hänt.
Mm.
Jag hade väldigt mycket ont i magen ofta.
Mm.
Men det visade sig inte, eller det kom inte fram förrän jag skulle fylla år.
Mm.
För då kom hela min familj och hälsade på, min riktiga familj då, eller ja, biologiska. Och de märker att det är någonting som är fel. Varför är hon så tyst och hon är inte glad för att vi är här och sådär. Så då tar min mamma ja, men, iväg mig lite och pratar. Och jag säger att jag vill bara åka med henne hem. Och till slut får jag det när vi har sån här umgängehelg. Att jag får komma hem och hälsa på mamma lite när hon väl mår bra.
Mm.
Och då berättar jag ju allting.
Mm.
Och sen så hälsade jag även på min förskola. Och där hade jag sagt också till alla mina barn liksom, så hade fröknarna råkat höra det bara. Mm. Så det blev en stor utredning och jag får flytta därifrån. Mm. Men de letade inte efter ett nytt hem utan jag fick flytta hem.
Men vad hände då när du fick flytta hem igen och träffa din mamma och familj igen, som kanske är liksom den enda önskningen egentligen? Trots att det kanske inte alltid är bra, så är det ju ändå, man är ett barn och man vill bara vara med sin mamma eller sin familj. Men hur var det då att få komma hem igen och vad hände efter det?
I början var jag väldigt glad såklart. Jag var egentligen hemma med min mamma igen och där tryggheten var. Och sen så brukar det även vara så att när jag väl flyttade, då blev mamma världens bästa mamma. Mm. Då gjorde hon ju allting för att få hem mig igen. Så att hon blev ju nykter. Det enda var ju att det tyvärr inte höll så länge. Så att de första månaderna så var det ju helt fantastiskt. Jag hade min mamma igen. Och vi hittade på utflykter och hon var väldigt så, ja men vi var bästa vänner. Vi bakade ihop, lekte ihop och sådär. Och alla mina vänner älskar ju henne också. Mm. Alla vill ju vara hos mig. Och det var ju inte för att det inte fanns några regler eller så. Det fanns det absolut. Så länge hon var nykter. Mm. Ja. Men sen så blev det ju massa bråk hemma igen. Jag gick emellan när hon bråkade med alla hennes män som hon drog dit. Och grannarna, de anmälde ju. Jag fick sova hos grannarna ibland, sova hos vänner. Till slut så reagerade ju skolorna och så också. Och då till slut så fick jag flytta igen. Men då blev det en kontaktfamilj heter det. Och då får man vara där vid behov. Så antingen om mamma är dåligt eller på helgerna och sådär. Så att mamma kan gå på möten och så för att upprätthålla sin nykterhet.
Mm. Okej, och med hur länge fick du vara där då? Mm. Med den kontaktfamiljen?
Alltså det är så svårt att säga för att jag har flyttat så många gånger. Så det var inte så länge var det inte. Jag har ju även bott hos min syster till exempel. Med den här perioden som jag pratar om nu så bodde jag på Orust i Bohuslän. Mm. Men sen så var vi med om en bilolycka. Mm. Min mamma hade druckit hela natten och det var vinter ute. Och hon tvingade sig att sätta sig i bilen ändå. För att jag ska till skolan. Och hon vill inte att någon ska börja undra varför jag är sjuk. För att hon var ju väldigt noga med det här. Att jag skulle ha hela och rena kläder. Helst nästan för mycket kläder. Att jag skulle ha kammat håret. Och vara fräsch och komma i tid och så. För att ingen ska märka någonting. Mm. Så att hon sätter sig i bilen och säger att vi ska visst åka. Och jag har ju hört att min mamma har sagt att man ska ju inte köra bil när man har druckit. Alltså det visste ju alla. Mm. Men hon envisas och jag får panik. Mm. Och försöker liksom stoppa henne. Och hon blir bara argare och argare och triggas ju igång för att jag säger ifrån. Hon börjar gasa och jag känner ju bara att jag kommer dö. Så att jag skriker rätt ut och säger okej, om du vill dö. Men vill du verkligen att ditt barn ska dö? Mm. Liksom, vad håller du på med? Och då blir hon ännu mer irriterad. Och gasar på ännu mer. Och börjar liksom latcha med bilen och åka fram och tillbaka. Nej. Och så. Och till slut så hamnar hon på en isfläck. Så att bilen flyger in i räcket. Och det blir så hård smäll så att vi flyger över till andra körbanan och snurrar 7 varv. Under de här 7 varven så jag får en sån, liksom, gud vad är det heter? Så många säger att innan man dör så får man liksom en hel revy över hela sitt liv.
Ja.
Det fick jag. Så att jag trodde ju att jag var död. Men det var jag inte. Men vi krockade in i en minibuss, frontalkrockade. Vilket är en av de värsta krockarna som man kan vara med om. Och vi överlever, men mamma bara ligger och skriker. Och jag ser blod, så jag vågar inte ens titta på henne. För att jag vet inte om hon kommer överleva.
Fy.
Men hon frågar inte hur jag mår. Mm. Utan hon frågar bara efter, ge mig halstabletterna, vad är halstabletterna? Mm. Det tog ju väldigt hårt på mig, ja, självklart. Och det var ju så illa så att de fick klippa upp taket. Och det var jättemånga som stannade och ringde ambulansen och de kom. Och jag var i världens chock, verkligen chocktillstånd.
Mm.
Jag kunde inte gå, jag kunde inte röra mig, jag trodde jag var förlamad. Och de kör oss in till sjukhuset i varsin ambulans. Och jag är så chockad så att när människor kommer in, för det är ganska litet där vi bodde på Orust. Mm. Så att min låtsaspappa, han såg ju vår bil och fick panik. Och åkte och hämtade någon som kunde åka med, för han vågade inte gå in på sjukhuset. För att i det skicket som vår bil var så trodde man inte att någon hade överlevt.
Gud vad hemskt att bara se bilen så och inte ha någon aning.
Nej, och det han har berättat efterhand är ju att han trodde ju inte att jag var med. För att under den tiden så skulle jag ju varit i skolan egentligen.
Hur gammal var du där?
Kan jag ha varit 9 eller 10? Var jag. Så ganska liten faktiskt fortfarande. Men när han kommer in då på sjukhuset och de andra, då är jag så chockad och mörbultad så att jag känner inte ens igen dem.
Nej, helt i chock.
Helt i chock och liksom ligger in i ett sånt där akutrum där det bara stormar in läkare och så. Och efter där då så får min mamma ligga kvar på sjukhuset i 3 veckor ungefär. Och har brutit bäckenbenet. Och behöver jättemycket rehab efteråt och sitter i rullstol och sådär. Tills hon kunde lära sig att gå igen. Och där fick jag flytta till min syster. Och min mamma jobbade inom hemtjänsten. Men hon blev ju såklart av med sitt körkort.
Mm.
Och för att det här inte skulle bli massa rykten och så där vi bodde så flyttade vi till Göteborg.
Okej.
Mm. Och där bodde jag ett tag då med mamma. Mm. Men där var det väldigt mycket. Mamma mådde sämre efter olyckan. Hon kunde inte göra det hon hade gjort tidigare. Vi hade flyttat, hon hade inte sina vänner. Och det gjorde ju att missbruket eskalerade också. Och jag blev äldre. Jag kunde säga ifrån mer. Jag mådde så dåligt så jag kunde inte vara hemma. Så att jag gick ute på nätterna, sov i svalar. Jag sov hos vänner, pojkvänner och gjorde allting för att inte vara hemma.
Mm.
Samtidigt som jag, det är ändå min mamma, så att jag var ju väldigt rädd för henne och om henne liksom. Så att jag var ute och letade efter henne, satt uppe hela nätter bara för att höra att hon levde. Och det här tog ju väldigt mycket stryk på mig.
Mm.
Jag orkade ju inte till slut att ha ett sånt dubbelliv. Att gå i skolan, behöva göra prov och vara aktiv där och sen ha hemma liksom.
Oroa sig för det hela tiden. Hur hon mår eller vad hon gör.
Ja, för när jag var hemma så oroade jag mig över skolan.
Mm.
När jag var i skolan så oroade jag mig över mamma. Mm. Vad kommer jag hem till när jag kommer hem efter skolan? Lever hon fortfarande eller gör hon inte det? Och det var väl här riktigt som alla reagerade.
Mm.
Att okej, det är någonting som är fel. Marielle är inte sig själv längre. Hon är jättetrött. Hon är inte den där glada och spralliga tjejen. Så att min lärare började anmäla. Och se till så att jag får flytta därifrån.
Så det var ingen som visste. När ni flyttade till Göteborg då, så var det ingen av dina vänner eller så som visste vad som för sig gick så? Eller?
Alltså det som är när man flyttar och byter kommun, det är ju någonting som är en väldigt svårighet. För att det kommer inte med till nästa kommun. Så det är väldigt många som gör så faktiskt och flyttar ifrån sina problem. Så det var ju inte välkänt. Sen så var det ganska känt bland mina vänner för att jag var väldigt öppen med det. Och det var ganska svårt att dölja när min mamma var ute. En gång kunde jag till exempel hitta en buske avdäckad. Så det var ju ändå, det var ju ändå välkänt.
Ja.
Sen så krävdes det ganska mycket för att det skulle hända någonting.
Ja, man kanske inte förstår som liksom, när man är utanför det så kanske man inte förstår allvaret i det heller. Även om man är en vän till en person som har det så hemma, så kanske man inte riktigt kan förstå hur allvarligt det är.
Absolut inte. Och jag tror att så här, man försöker ju alltid ha en fasad utåt.
Mm.
Och jag vill ju bara vara en vanlig tonåring, en vanlig tjej. Så att jag försökte ju inte visa upp så mycket av det heller. Det var väl vid enstaka tillfällen när mina vänner kom hem och fick se det här. Och de har ju berättat sen efterhand att de vågade ju inte åka därifrån. För att de var så rädda för vad min mamma skulle göra mot mig.
Usch.
Och det tycker jag är så himla, det är så fint.
Mm.
Men så hemskt också.
Mm.
Att det faktiskt var så illa.
Ja.
barn som är rädda liksom och ska skydda oss.
Mm. Ja, verkligen. Gud, nu sitter jag ju med typ tårar i ögonen igen. Usch. Men hur var det under den här tiden? För du säger att ja, men, det vännerna berättar, så här, men du var inte lika glad, du var inte den här spralliga. Men när du var den här glada och spralliga, var det någonting du försökte ha en fasad utanpå? Eller hur mådde du generellt, även fast du kanske...
Alltså nu när jag ser tillbaka på det så mådde jag ju så himla dåligt.
Mm.
Jag förstår inte ens hur jag orkade på riktigt. Men just där då så tror jag att jag var väldigt iskall. Mm. För jag var tvungen att stänga av. Jag kunde inte känna någonting för då hade det inte gått. Så att jag kunde ju gå på liksom tillställningar eller om det var någon fest eller hemma hos kompisar och sådär. Och ja, men var väldigt glad utåt, men jag kunde ju aldrig känna den glädjen. Nej. Det gjorde jag inte. För jag var hela tiden... Ja, men, jag tänkte hela tiden på vad är det som händer hemma, vad är det som händer när jag kommer hem.
Det är så hemskt, för man hör om många som är väldigt de här glada, spralliga personerna, och att det oftast är de som faktiskt alltså mår väldigt dåligt och har mycket ångest och så. Mm. Och hade du mycket av den här ångesten under den perioden också, eller fick du, jag vet att många kanske tar till med något för att dämpa sin ångest. Att man kanske börjar dricka eller ta droger eller självskadebeteende. Var det någonting som du gjorde under den tiden också? Eller hur hanterade du?
Det har ju sett väldigt olika ut i alla åldrar såklart. Men jag, att ha en mamma eller liksom en familj som inte riktigt ser en, för de är ju helt uppe i sitt missbruk. Att inte få den kärleken som de andra får och inte mötas av den här berömmen och att någon faktiskt lyfter den, utan jag blev ju bara sparkad på hela tiden. Sa jag någonting så var jag i vägen och skulle vara tyst. Jag kunde liksom ställa mig och säga till henne att antingen så väljer du alkoholen eller så väljer du ditt barn, och hon kunde stå och bara stirra mig rätt in i ögonen och säga: dra åt helvete, jag vill aldrig se det härifrån. Stick ut härifrån. Och verkligen så här putta ut mig ur dörren. Så att jag hade ju ingen självkänsla överhuvudtaget. Mm. Den fanns ju inte. Och det är väl det som jag har fått jobba väldigt mycket med. Så att jag var ju väldigt uppmärksamhetssökande. Pratade med väldigt mycket äldre män som tog det. Ja, vad säger man? Ja, man tog... De såg ju det och liksom utnyttjade det.
Mm.
Och jag hade väldigt mycket relationer, destruktiva, hade mycket sex fast jag inte ville det. Jag började dricka väldigt tidigt och var väldigt så här: om min mamma kan bete sig så här, varför ska inte jag få bete mig så?
Mm.
Så att jag hade väl min största fylla när jag var 12. Ja, mycket sådana saker att jag hade ju inget värde.
Mm.
De andra såg inte att jag hade ett värde. Och då kände inte jag att jag var värd något.
Mm.
Så att jag tog inte hand om mig själv.
Nej.
Och jag började svälta mig. Och det blev väl på något sätt att jag fick kontrollera något. Som jag faktiskt kunde göra. För min mamma kunde jag inte kontrollera. Det är en sjukdom. Och vill man inte bli frisk eller inte är redo, så går det ju inte att hjälpa någon.
Nej, man måste ju verkligen vilja det själv.
Mm, ja, verkligen.
Det är det som är så jobbigt som närstående. Att man inte kan göra någonting. Man kan bara stå sig på och hoppas att personen själv ska kunna göra någonting åt det.
Verkligen, och oftast är det ju så att man inte ens ska hjälpa. Självklart så kan man ju försöka få in dem på en behandling eller sådana saker. Men man ska ju inte hamna i den här medberoendefällan att liksom ge pengar eller stötta med andra saker.
Nej.
Men ja.
Men hur fortsätter allting efter det här då? Hur har du det idag? Mm. Och har du någon kontakt med din mamma fortfarande?
Jag har brutit kontakt med mamma 3 gånger tror jag. Mm. Första gången så var det när hon misshandlade mig. Och till slut så kände jag att nu får det vara nog.
Mm.
Hon har förstört mitt liv i liksom, jag tror jag var 17 då. Mm. I 17 år. Nu måste jag sätta ner foten.
Mm.
Och då blev det kontaktförbud. Så då hade vi liksom inte kontakt. Sen så blev hon bättre och jag kände att ja, men jag kan ge en ny chans. Och jag fick väldigt mycket stöttning av mitt familjehem. Mm. När jag var 14 så flyttade jag till ett helt fantastiskt hem. Okay. Som är min familj idag. Oh. Så det är dem jag pratar om när jag säger det.
Okej. Okay.
Mm. Så de stöttade mig och hjälpte mig. Så att jag fick åka dit och de var så här, de visste att jag skulle må skit när jag kom hem. Men ville jag ha kontakt med henne så skulle jag få ha det. Mm. Och det är jag väldigt tacksam över idag. För annars hade jag säkert åkt dit utan att de visste det. Och sen hade jag behövt bollas med de här känslorna själv.
Mm.
Men sen hade vi kontakt ett tag. Men nu så har vi inte kontakt igen. Och det är lite så här, jag känner att det måste vara på mina villkor.
Mm.
Och även om hon kanske mår bra, så mår inte jag bra så går inte det.
Mm.
För varje gång som jag bjuder in henne så öppnar jag även liksom en möjlighet till att bli sårad igen.
Mm.
Och sviken. Så att, nej, vi har ingen kontakt idag.
Nej.
Men hon skickar lite brev ibland och så. Mm. Och självklart uppskattar jag det.
Mm.
Absolut.
Gud vad starkt av det att kunna alltså, bryta så med en förälder. För man pratar ju mycket om det här att ja, men, rensa bland negativa energier eller folk som kanske inte vill en gott. Men när man kommer till föräldrar, syskon, alltså en familj, så är det nästan som att det inte gäller. Att man är så här, men är det min mamma så är det min mamma och då har vi kontakt. Och alltså, hur var det att liksom bestämma sig för att jag måste bryta med henne?
Jättetufft, självklart. Men någonstans så kom jag till en punkt där jag kände att men jag kan inte, jag måste få må bra någon gång.
Mm.
Och jag kände så stort att den källan från henne, det gjorde inte att jag mådde bra. Mm. Dels att behöva se henne i det skicket som hon faktiskt var när jag sa upp kontakten. Det är ju jag som ja, men vet allting, har sett henne under alla år, förstår ju inte ens hur hon står upp idag.
Mm.
Och att se henne ja, men inte vara sig själv och gå ner sig så himla mycket, det gör fruktansvärt ont. Mm. Verkligen. Mm. Och då känner jag att jag hellre inte vill se det alls. Mm. Sen så har jag verkligen nolltolerans för droger och så i mitt liv.
Mm.
Och jag känner att ska jag skapa en familj och få barn, så då måste det liksom funka. Då måste hon vara nykter.
Mm.
Så att jag, när jag såg upp kontakten så skickade jag ett jättelångt mejl till henne. Och jag sa även liksom att du har blivit nykter innan och jag tror på dig. Men vi ses på andra sidan när du är nykter.
Mm.
Innan dess så kommer vi inte ha någon kontakt. Den existerar inte.
Mm.
Och hon tog väl ändå det. Och man når en gräns till slut helt enkelt. Mm. Och sen så var det väl också väldigt mycket att när jag kom till det här sista familjehemmet så fick jag ju se hur de behandlade sina barn. Och det gjorde att nej men jag vet inte, jag mådde så dåligt. För då fick jag ju se på riktigt hur man skulle ha det. Hur föräldrar skulle behandla sina barn.
Mm.
Och då insåg jag ju hur jäkla illa jag haft det faktiskt.
Mm.
För det är ju ofta så att man normaliserar det man är i. Det var ju min vardag.
Mm.
Så att jag insåg ju inte det. Liksom.
Nej.
Ett slag där, eller en fylla där, eller var ensam i 3 dagar. Jaha.
Mm.
Men nu insåg jag att, herregud. Mm. Och då tror jag att det blev väldigt så här svart på vitt. Att jag måste ha någon självrespekt någonstans. Att jag måste starta mitt egna liv.
Mm.
Jag kunde ju inte välja vem jag skulle födas in i vilken familj jag skulle komma till. Och jag kan liksom inte styra det jag varit med om. Mm. Men jag kan ju styra min framtid. Och det blev väl min styrka där, tror jag.
Så fint. Mm. Alltså det tänket och att kunna tänka så.
Mm.
När man har växt upp på det sättet och fått vara med om så mycket. För jag kan tänka mig att det är väldigt lätt att hamna fel själv. Och att man sätter sig lite i den här offer.
Offerkoftan.
Ja, liksom. Precis. Och att det är så här, men ja, det är inte mitt fel att jag växte upp så här. Och, alltså lite den. Jag tror att det är lätt att hamna där. Men om man ser på dig nu, om, när jag kollar på dig, så skulle jag aldrig kunna tänka mig att du har växt upp så.
Mm.
För att du känns väldigt trygg och ja, men, på positiv energi, härlig sprudlande tjej. Och det blir så, alltså när jag hör allt det här så blir jag så här, men gud, det känns så, ja, men inte som att det är din uppväxt på något sätt. Jag vet inte, man får den här, ja, det känns som att så här, nej, men du har väl varit liksom kommit från en trygg, säker familj för att du själv känns så. Och jag tycker det är så fascinerande hur du har kunnat vända det. Mm. Och vad har du gjort? Hur har du kunnat alltså tänka så?
Jag tror att jag stod vid ett vägskäl där jag känner att antingen så slutar jag nu, tar liksom, går den riktningen som mina föräldrar gjorde, eller så tar jag livet av mig liksom, för jag orkar inte mer. Eller så får jag bara välja en annan väg och försöka lita på att det kommer bli bättre. Och någonstans så kände jag att det kan inte, någon kan inte ha skapat oss till den här världen för att bara ha den här misären och lida så här. Det måste finnas någonting mer, någonting bättre. Och jag kände också någonstans att jag vill hjälpa de barnen som har det som jag hade det. Mm. Och kunna vara den personen jag hade behövt. Och då måste jag klara det. Och sen så även att jag förstår ju idag varför min mamma har de problemen som hon har. Mm. Hon har ju varit med om jättemycket i sin uppväxt också. Mm. Med saker som hon inte har bearbetat. Och jag tror att det har gått så långt nu att nu har hon ju både sin bakgrund, men hon har ju även de här ärren som hon har gjort på sina barn. Mm. Och att liksom bli helt nykter och leva med det man har gjort. Mm. Jag tror inte det är möjligt. Mm. Om man inte får rätt hjälp att bearbeta det i tid. Mm. Så att jag kände väl att jag måste bearbeta det här. Mm. Och göra någonting bra av det. Sen hade jag väldigt många, jag har ju helt fantastiska vänner verkligen, som har sett den riktiga Marielle och sett mig liksom och verkligen så här försökt göra att jag ska förstå att jag har ett värde och att jag duger som jag är och att jag faktiskt är värdefull och en bra människa. Och det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Men hur jag sitter här idag har väl väldigt mycket med att göra självklart mitt familjehem som har, ja, men, krigat för mig från dag ett. Har åkt runt till olika läkare, psykologer. Jag har gått KBT, jag har gått på BUP. Allt möjligt. Och sen när det inte riktigt fanns någonting mer att gå i, liksom, eller vad man ska säga. Och jag blivit lite äldre så har jag tagit hjälp själv på privata kliniker. Mm. Gått en sorgbearbetning. Varje gång som jag känner att nu börjar livet bli väldigt tufft så tar jag hjälp direkt.
Mm.
Och det är väl det som har gjort också att jag är så intresserad av personlig utveckling och blir den bästa versionen av mig själv.
Mm.
För jag tycker det är så coolt hur man, ja, man kan verkligen skapa sina egna förutsättningar.
Mm. Verkligen.
Mm.
Men vad är det du känner har hjälpt allra bäst eller det du skulle vilja säga till andra som kanske är i samma situation som du var när du var liten och inte vet hur de ska gå tillväga eller vart de ska ta hjälp?
Mm.
Vad gör de?
Först och främst bara förstå att det finns människor där ute som har det värre än du. Det finns människor där ute som har det bättre än dig. Så att jämför dig inte med någon eller något du läser. Utan mår du dåligt eller känner att någonting inte är rätt, så ta hjälp.
Mm.
Är det någon som sträcker ut en hand, så ta den. Och jag vet att det är jättesvårt att faktiskt berätta sanningen eller ta den här hjälpen eller be om hjälp. Men det är ju väldigt mycket som bottnar i också att man är ju så rädd om sina föräldrar. Man vill ju inte dem göra någonting ont. Och man vet att om någonting händer eller man gör någonting så kanske det kommer bli ännu värre. Att då har de en till anledning till att dricka till exempel. Men man måste verkligen tänka på sig själv.
Mm.
Och försöka se vad kan jag göra för mig själv om 5 år. Eller för den personen jag är om 5 år till exempel. Och det finns hjälp. Det finns rätt hjälp att få. Det gör det. Det finns ju olika organisationer som Trygga Barnen som jag engagerar mig i idag.
Mm.
Maskros Barn. Och sen även socialtjänsten, ungdomsmottagningen och sådär.
Mm. Vad fint. Ja. Så om man är i den situationen kan man höra av sig till dig?
Det kan man.
Absolut. Bra. Vart hör man av sig då?
TH.kungsbacka på Instagram eller på Snapchat. Det är lättast.
Och jag tänkte att vi avslutar med de tre bästa tipsen för att vara lycklig.
Oj. Jag skulle nog säga att det är att lyssna in. Mm. Och det är ju jättesvårt.
Ja.
Så hur gör man det? Jag vet inte. Men verkligen lita på sin magkänsla. För att jag tror att följer man den så leder det till den inre lyckan. Ja, sen inte jämföra sig med andra skulle jag vilja säga. Gå sin egna väg och vad man själv mår bra av. Och sen faktiskt våga rensa ut den här dåliga energin som vi pratar om. Mm. Och det spelar inte riktigt någon roll om det är en familjemedlem, om det är vänskap eller liksom pojkvänner. Och det är väldigt viktigt det här med att inse sitt egna värde.
Mm. Men verkligen. Och jag tror att förstå att det inte är egoistiskt att tänka på sig själv.
Verkligen.
Det tänker jag ju verkligen på det här med flygplan. När det är så här, du måste se till att du själv har syre förrän du ger ditt barn. Mm. Och att det är samma sak i livet. Att om du inte räddar dig själv först, eller om inte du mår bra själv, så kan du inte heller rädda någon annan eller alltså så.
Gud nej, och det är så viktigt.
Ja.
Och eftersom att jag är väldigt mån om mig själv och mitt mående, eftersom att jag mått så himla dåligt.
Mm.
Och jag har verkligen fått lära mig från scratch hur man säger nej till folk. Ja. Och inte bara säga ja, 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 ja. Så har ju väldigt många kommit till mig och bara, men hur kan du säga nej? Och hur kan du liksom stå upp för så mycket för dig själv och nästan vara lite egoistisk ibland? Mm. Och jag säger, men det handlar inte om att vara egoistisk. Det handlar om att liksom, jag vet inte, det är så viktigt bara.
Ja,
och
så
du gör
bra.
Inte fel.
Nej, men det är väldigt bra och fint det här med att man lär sig så mycket av tuffa perioder och situationer.
Gud ja.
Och då tänker jag att jag skulle avrunda med den förra då, men nu blir det en till fråga här. Vad är det du har lärt dig från din barndom och de här tuffa situationerna?
Alltså det är ju så mycket. Jag försöker vända allting till olika superkrafter som jag har idag. Jag kan ju läsa av stämningar och personer jätteväl. Men det är väl egentligen att se att alla har en historia bakom sig. Mm. Även om det är en sprulande person till exempel. Och verkligen förstå att alla har sitt egna inre krig.
Mm. Det var fint.
Ja.
Men jag vill verkligen tacka dig så mycket för att du ville komma hit.
Gud,
och berätta
själv
din historia och dina grymma tips för att må bra själv. Och som sagt, vill du höra av dig till Marielle eller om du behöver hjälp på något sätt, så gå antingen in på hennes Instagram, th.kungsbacka. Det var rätt va?
Ja.
Ja. Eller vad sa du mer?
Snapchat. Och då är Snapchat. Det th.kungsbacka också.
Ja, perfekt. Ja.
Och du är aldrig ensam.
Nej, verkligen inte. Ta hand om er där hemma. Och så ses vi nästa vecka. Eller hörs jag. Puss, puss.